allting som smälter på glaciärerna hamnar ju till slut i haven och då bidrar det till havsnivåhöjning.
Glaciärerna smälter, havsnivån höjs, ekosystem förändras, laviner och jordskred. Är det här som är framtiden?
Idag möter vi Nina Kirchner, professor i glaciologi på Stockholms universitet. Och vi som har i trådarna är jag, Palle Liljebäck.
Och jag, Nikita Silott. Det här är Naturvetarpodden.
Hur allvarligt är läget egentligen?
Jag skulle säga att läget är ganska allvarligt egentligen. Man ser samma trend överallt i Sverige, i Alperna och runt Grönlands glaciärer och Antarktis. Att de smälter och drar sig tillbaka. Och det är ju på grund av klimatuppvärmningen som vi har. Och det kan alltid finnas enstaka år där det har snöat lite mer och det ser ut att vara lite bättre för glaciärerna. Men prognoserna ser inte bra ut, varken för svenska glaciärer eller i Alperna eller i resten av världen, tyvärr.
En sån här indikator i Sverige, det har ju varit uppe i Kebnekaise, sydtoppen, nordtoppen. Sydtoppen var Sveriges högsta berg. Nej, jag minns ju själv när jag var liten, då var det ju 2117. Det sitter ju fortfarande fast i bakhuvudet. Men där är vi ju inte idag. Det är mindre
Nej, vi är inte idag där längre. Från Tarfala forskningsstation så mäter vi ju höjden på sydtoppen varje år i slutet av sommaren när höjden är förväntat som minst. För i slutet av sommaren har ju avsmältningen pågått ett tag och sydtoppen är ju täckt av en liten glaciär kan man säga. Och eftersom det har smält bort ganska mycket så är sydtoppen sedan 2018 inte längre Sveriges högsta punkt utan det är nordtoppen som är då 4 meter högre nu än sydtoppen. Och vi har ungefär 30 meter is kvar på sydtoppen. Och om det fortsätter smälta i samma takt som det gjorde hittills, då har vi kanske 30 år kvar tills sydtoppen också är isfri.
Och vad händer då? Alltså, varför är det inte bra att glaciärerna smälter?
Praktiskt händer det ju inte jättemycket om det finns is på sydtoppen eller inte.
Ja, men jag tänker i största allmänhet om vi släpper liksom Palles Klätterberg, utan om vi tänker glaciärer i allmänhet. Liksom. Varför bör de inte smälta?
Om man tänker glaciärer i allmänhet så är ju största anledningen att bry sig om den här avsmältningen att allting som smälter på glaciärerna hamnar ju till slut i haven och då bidrar det till havsnivåhöjning. Sen om man vill fokusera in lite grann på svenska glaciärer så är de ändå så få trots att vi har 269 stycken att även om de skulle smälta totalt så kommer det inte märkas jättemycket på världshaven. Men det spelar ändå roll för de här svenska glaciärerna när de smälter så förändras ju allting som är nedströms de här glaciärerna. Så det smältvattnet som kommer från glaciärerna det är ju hydrologi, det är vattendrag. Och i och med den här avsmältningen pågår så förändras de här vattendragen. Det kan bli starkare flöde, mindre flöde, flöde på olika tider av året där det kanske inte har varit och så vidare. Så det betyder att det påverkar ekosystem, vegetationen, biodiversitet, renskötseln och även infrastruktur till exempel. Om det blir extrema mängder med smältvatten som plötsligt hamnar någonstans där det inte har varit förut.
Så man kan säga att mikroklimatet påverkas där i hög grad och det blir en annan flora, föreställer mig också.
Absolut, absolut. Och det är många saker som kopplar in där för i och med att det blir varmare så kommer ju också marken att tinas. Vi har ju permafrost i svenska fjällen och när den tinar så blir ju marken också mera genomströmligt för vatten som kommer. Så allting kommer ju förändras och har påverkan i marken för växter, för ekosystem och så vidare.
Ja, för jag läste någonstans att hela havets kemi kan förändras på grund av det.
Det är ju färskvatten som kommer till där när glaciärerna smältas. För de är ju byggda kan man säga av färskvatten, av nederbörd, snö och regn. Och i och med att man har olika vattenmassor som då det förändras strömningar i havet när det kommer stora mängder färskvatten och då blir cirkulationen en annorlunda.
Jag tänker på den här mätserien som väl är rekordlång i hela världen uppe i Tarfala på forskningsstationen som ju du är föreståndare för. Har du någon känsla för liksom varför man börjar med de här mätningarna och varför vi var först?
Mm. För det första så måste man, för att vara rättvis, säga att det faktiskt finns en mätserie som är längre. Och den kommer från Schweiz, från en glaciär som heter Klaridenfjärden. Den stora skillnaden är på den här glaciären i Schweiz, då har man mätt 30 år längre än vad vi har gjort på storglaciären. Men man har bara mätt på en enda punkt. Och det vet alla som sysslar lite grann med forskning, har man bara mätvärden från en punkt, ja, då det är ju nice, men det hade ju varit bättre om man hade fler. Och på storglaciären, där man alltså börjar 30 år senare jämfört med den schweiziska glaciären.
Och då snackar vi alltså år?
På storglaciären började vi 1946. Mm. Och då hade man fler än 70 fasta mätpunkter, så man fick en ganska detaljerad bild över glaciären, och det var också målbilden på den tiden. Man ville verkligen förstå hur svarar en glaciär, hur beter den sig i respons till klimatförändringen, säsong, väder, vinter, sommar och så vidare. För det visste man inte riktigt. Man hade en aning om hur glaciärerna och klimatet kanske hängde ihop, men man hade inte bevis. Så därför började man studera storglaciären ganska intensivt.
Och trenden har varit tydlig sedan dess att den har krympt.
När man har långa mätserier så är det ju så att en glaciär är ju en naturlig fenomen, och allting i naturen fluktuerar alltid lite granna. Och där kommer vikten av långa mätserier in. Man kan föreställa sig en sån här mätserie när man skulle rita en diagram, ungefär som en börskurs. Det kan gå upp och ner lite granna, men det som man vill se är ju vad är trenden på lång sikt, och därför är det så viktigt att vi har långa mätserier. Under de här fler än 75 år som vi nu har mätt på storglaciären har det visst funnits tider där den här mätserien har gått uppåt ett par år. Det var bra år för glaciären, då har den växt lite grann. Men den stora trenden är alltså att den drar sig tillbaka ganska rejält. Och jag tror, om jag har siffran rätt, har den dragit sig tillbaka de senaste 7 åren med fler än 30 meter totalt. Så det är 3, 4, 5 meter per år, och det ser man nästan.
Så det accelererar?
Det accelererar.
Liksom ingen konstant där, utan
ja.
Det
ja.
Och ökar.
Det är också någonting som man ser världen över, att massförlust på alla glaciärer och avsmältningen och krympningen, det accelererar ganska tydligt.
Finns det någonting vi kan göra åt det då? Går det att stoppa på något sätt? Eller liksom i alla fall inte växa så, eller dra sig tillbaka så mycket, så snabbt.
Mm. Man behöver ju hålla uppvärmningen på lägsta möjliga nivå. Sen är glaciärer ganska tröga system. Man kan säga att de laggar, typ som en dator ungefär, eller ett program som inte vill riktigt komma upp så snart som möjligt. Glaciärerna laggar till det klimatet som de känner. Så den här rörelsen och avsmältningen, den kommer fortsätta även om vi skulle liksom sluta med all koldioxidutsläpp idag. Då skulle de ändå reagera på den här uppvärmningen i flera hundra år i framtiden. Så det är verkligen bråttom att man tänker om och ställer om och ser till att vi inte har ytterligare uppvärmning.
Känner du lite hopp nu i och med, jag tänker, EU-valet? Det är väldigt många som pratar om klimat och att det är dags att lyssna på experterna. Har du liksom lite förhoppning då att så här, nu kommer EU komma fram till någonting?
Alltså, expertkunskapen har ju funnits ganska länge, sedan 70-talet. Och jag vet inte varför man inte har lyckats att kommunicera den. Så jag vet inte riktigt om jag är hoppfull inför det. Jag vet inte riktigt, för jag tror att det måste hända någonting i människors hjärna och attityd, för den här kunskapen har funnits väldigt, väldigt länge, men beredskapen, vad är jag beredd att göra för att ändra systemet? Det är en annan fråga, det är inte en naturvetenskaplig fråga, det handlar om vårt beteende, vad vi värdesätter, hur vi vill göra och så vidare, och det är inte lätt.
Nej, och det märker man ju själv, det är ganska lätt att gå i fällan. Jag tänkte på, vi tog oss hit till Stockholms universitet. Vi befinner oss alltså inte vid Tarfala, även om det hade varit mysigt. Din första fråga var ju, körde ni bil hit? Eller?
Och vi försökte också låna en bil av en kollega. Men vi tog tunnelbanan.
Vi tog tunnelbanan.
Ja. Men jag tänker så här, du är ju matematiker i grunden. Mm. Alltså matematik och glaciär, det är väl två skilda saker. Eller man räknar ju för sig kanske.
Ja, man räknar, precis. Det stämmer, jag är matematiker i grunden. Men om man vill föreställa sig en glaciär så ser man den ju ofta som den här glittriga, vita, fina grejen i landskapet högst uppe på berget och så vidare. Om man vill beskriva den som ett objekt som man sedan kan simulera i en dator, för det är det som man gör när det gäller de här havsnivåprognoserna och så vidare. Om jag vill stoppa in en glaciär i en datormodell, då behöver jag kunskap från matematik och då behandlar jag datorn som en viskosvätska och så kommer fysik in och matematik och programmeringsteknik och så helt plötsligt har jag glaciären i datorn och kan modellera och simulera vad som händer i framtiden med den. Så den kopplingen är kanske inte så känd, men den är väldigt, väldigt tydlig när man väl har insett att den är där.
Hur ser då prognosen ut? Det verkar som att det inte spelar så stor roll om vi minskar utsläppen idag. De kommer att fortsätta, problemen fortsätter.
De här prognoserna gör man ju på lite olika sätt. När man har en glaciär i sin dator så kan man ju bestämma vad den ska uppleva. Och då har vi de här olika scenarion som IPCC, Förenta Nationernas klimatpanel, så heter den på svenska. De här RCP-erna, framtidsscenarierna, och det värsta scenariot är det som man kallar för business as usual. Och om man talar om för den glaciären i datorn att den ska reagera till den här business as usual scenariot, då blir det så att 8 av 10 glaciärer i Sverige kommer ha försvunnit eller minskat väsentligt år 2100. Och i Tarfala till exempel har jag 5 stycken glaciärer runt hörnet, men 4 av 5, det är samma som 8 av 10, kommer då ha försvunnit eller minskat väsentligt. Och 2100, det är inte så långt bort. Alltså mina barnbarn, om jag nu skulle få några, de upplever ju det. Så det är inte, så det är jättelångt i framtiden.
Så glaciolog är inte något riktigt framtidsyrke?
Eller så är det det. Ja. Återställa glaciärerna.
Ja, man kan hoppas det. Man kan hoppas för det. Avsmältningen i Sverige blir konsekvenserna inte jättestora. Även du sa det med mikroklimatet och ekosystemet. Men ännu, jag tänker på Himalaya, där ju befolkningen är ju beroende av isavsmältningen för att få färskvatten. Mm. Vad kommer hända där?
Ja, det är exakt som du säger. I Himalaya fungerar ju de här glaciärerna som vattenmagasin, för annars är det torrt på sommaren. Så när det blir varmt där på sommaren så smälter de här glaciärerna och ger då färskvatten till de som bor där. Och i och med att vi har klimatuppvärmning så kommer det ju kanske 30-40 år till vara så att den här ökade avsmältningen leder till att det är ganska gott om färskvatten. Och sen kommer man till den punkten som heter peak water. Det är alltså högsta vattenvolym som man kan få från den här avsmältningen. Men sen är ju glaciärerna borta och efter det kommer det inte en droppe vatten längre på sommaren. Och det är oroväckande, för varifrån ska de få sin vattenförsörjning? Och i och med att det blir den här peak water, när avsmältningen blir som störst, då blir det ju konsekvenser för infrastruktur. Det blir ras, det blir alla möjliga konsekvenser där, förstörd infrastruktur och så vidare. Så det är ju någonting som man behöver hantera ganska omedelbart.
Ja, det var något nytt för mig att jordskred kunde bildas av att glaciärerna smälter. Men det säger ju sig själv lite nu när man tänker på det och har hört dig prata. Mm. Men när jag läste på om det var jag så här, jaha, alltså det är så mycket som kan ske på grund av på grund av människan. Men jag tror inte att folk förstår. Alltså vi pratar om klimatförändringen och då tänker folk så här, ja det blir lite mer regn, det blir varmare somrar, skönt. Folk i Paris badar i fontäner, det var inte så trevligt. Men det finns ju så mycket mer. Och också på alla djuren, inte bara liksom världen i haven utan också världen ovanför haven. Alltså alla sälar och isbjörnar och är jätteberoende av dem. Mm. Vad ska de ta vägen?
Ja, det är en bra fråga. Det är en bra fråga. Man kan ju inte bara flytta runt dem. Ekosystem beror ju på att allting är tajmad. Det är också en sak som händer i naturen med den här uppvärmningen, att å ena sidan är säsongerna inte längre det som de har varit. Dåligt. Sen kan det vara så att växterna börjar blomma tidigare, men det finns inga pollinatorer, inga insekter där än. Så allting har lite kommit ur synk och det är inte bra, för naturen är beroende på att saker är synkroniserade, att tajmingen är rätt. Och det hamnar fel nu med tajmningen. Och vi vet inte vilka konsekvenser det kommer bli. För vi har inte upplevt den här situationen innan. Och helst vill man ju inte ens behöva uppleva den. Men vi måste hantera den. Trenden är ju negativ. Det går inte att diskutera bort. Vissa säger ju också då blir ju ditt jobb så mycket enklare om glaciären blir bara mindre. Då har du mindre jobb på storglaciären. Det blir så mycket enklare om den krymper och så vidare. Det är inte så. För det som vi upplever nu är att till exempel smält vatten framför glaciärkanten gör det ganska så svårt att vi kan ta oss till glaciären och sen stiga på den. De här stora smältvattenmängder, de rör runt med stenblock och allt möjligt. Så det kan vara så från ena till andra dagen. Kan det övergångsställe där vi har gått igår, kan vi inte längre gå över idag. För det har kommit ras.
Mm.
Sen när vi väl är på själva glaciären så har det blivit otroligt många det som vi kallar för glaciärbrunnar. Det är alltså hål. Runt, stora typ runda hål som går från ytan rakt ner till botten. Och de är alltså stora nog att sluka upp minst en person, kanske med skoter och så vidare.
Åh, herregud.
Och det är där smält vatten åker ner. Och man har alltid vetat att det finns vissa brunnar på vissa ställen. Och det har pratats om över generationer, alla visste det. Men de senaste åren har de bara poppat upp överallt på glaciären.
Och så, det är lite
så det gör ju ditt jobb ännu mer farligt.
Ja, det blir inte alls enklare. Mm. För det är raka motsatsen. Så det som vi gör nu till exempel är att vi karterar ytan på sommaren när det är så mycket avsmältning som möjligt. Karterar vi ytan med drönare så att vi ser de här hålen så kan vi undvika dem på vintern. Mm. När det är snöat på vintern och det ligger ett färskt lager med snö, det glittrar jättefint och folk tycker att det här kan vi åka och så. Men vi vet ju att de här hålen finns där och vi vet inte hur mycket det är snöat, hur mycket som ligger kvar för vinden kan blåsa bort. Och om det är bara 30-40 centimeter så kommer ju aldrig det där hålla om man går över där. Så man måste ju ha ganska bra kunskap för att röra sig på glaciären. Och nu när vi var där i våras, då har det varit faktiskt väldigt, väldigt lite snö på vissa ställen. Mindre än en meter och det borde inte gått för sommaren. För det kommer ju smälta bort och sen kommer även isen smälta bort. Så jag tror nog att det blir ett negativt år för glaciärerna i år också.
Du har ju blivit utsedd till Sveriges första kvinnliga professor i glaciologi. Hur känns det?
Det känns jätteroligt faktiskt.
Och det var inte så länge sedan.
Nej, det var i mars. Det var tajmat. Det kom en dag innan internationella kvinnodagen faktiskt.
Det var
jätteroligt. Ja. Nej, men jag är jättetacksam och jätteglad. Det är ett kvittot på ett långt arbete. Alltså det tar lång tid tills man är framme vid det målet. Det är ju nästan ett helt yrkesliv som går in där. Så jag är jätte happy. Det känns jättebra. Men jag måste fortfarande vänja mig lite grann att säga det.
Och hur var resan dit då? Det har inte varit lätt, lät det ju som.
Nej, det är aldrig lätt. Och det är ju 30 års process som man i princip... Det tar 30 år tills man är framme där. Jag har ju pluggat matematik och sen går man den vanliga akademiska karriären med postdoktorstjänster och lektorat och allt möjligt. Det känns kul att ha fått den här liksom befordran.
Du sa också i en intervju att du kämpar för en mer jämställd värld inom forskningen. Vad menar du då?
Ja, vad menar jag då? Jag tycker att det är berikande om man har mycket mer blandade grupper. Jag ser ju det också med mina studenter. Bland studentgrupperna är det många tjejer och de är jätteduktiga. Men hur många är det kvar till slut om 20-30 år i en akademisk karriär? Det är fortfarande inte lätt att gå hela vägen som kvinna. Och jag tror att det behövs stöd från både äldre kvinnor och män. Och jag har alltid fått stöd från män, måste jag också säga, som jag uppskattar extremt mycket. Men att man tillsammans verkar för att det finns både män och kvinnor i ledande forskningspositioner, det tycker jag är oerhört viktigt.
Ja, det här är ju faktiskt ett ämne för en egen podd egentligen, skulle jag säga.
Mm.
Det börjar bli dags att avrunda lite grann, men innan jag gör det så vill jag ändå backa lite grann till det här med havsnivåhöjningen. Hur mycket just avsmältningen av glaciärer betyder. Det är ju en del av det hela, och kanske den viktigaste. Vad säger du?
kring den här avsmältningen så är det ju så att Sveriges glaciärer inte kommer att bidra väldigt mycket till havsnivåhöjningen. Men vi har ju också en stor expedition på gång nu på sommaren där jag är tillsammans med min mentor egentligen, för att anknyta till det här med jämställdhet. Jag har en mentor egentligen haft i alla år, professor Martin Jakobsson, och vi leder båda tillsammans nu en isbrytare expedition till norra Grönland, och där tittar vi på norra Grönlands utloppsglaciärer som man tror och har nästan ganska mycket bevis för att de kontrollerar stabiliteten på norra Grönlands inlandsisen. Och vi kommer att åka dit och utforska sådana här flytande glaciärtungor som är väldigt viktigt för inlandsisens stabilitet. Om de här flytande istungorna skulle bryta loss eller kollapsa, om man vill använda ett alarmerande ord, då förmodar man att stora del av den isen som ligger uppström så att säga, så på Grönland, att de hamnar i havet, och då kan man räkna med betydande havsnivåhöjningar, för de här utloppsglaciärerna, de dränerar så mycket is att om hela dräneringsområdet skulle hamna i havet sen, så pratar man lätt en meter havsnivåhöjning globalt. Så det är lite andra skalor där.
Skulle det kunna hända momentant, eller är det en smygande process?
Nej, det tror jag inte att det händer momentant. En kollaps på en sån här istunga, det kan ske kanske under ett år, men sen tar det en viss tid till hela området som ligger då uppströms märka det och reagera på det, och sen börja röra sig fortare och fortare mot havet. Det är ingenting som händer över natt. Mm. Men samtidigt är det ju betydande mängder is som i så fall skulle hamna i havet. Så det är inte någonting som man vill se fram emot att det händer, för vi har inga möjligheter att motverka det heller. Men det enda som vi kan göra, och det är vår uppgift som forskare, att förstå de här processerna så att vi kan införa dem för att förbättra numeriska modeller och ha siffror som blir mer och mer trovärdiga eller behäftat med mindre och mindre osäkerhet, så att man kan tänka på hur man förebygger för de förväntade effekterna som de kommer ha världen runt egentligen.
Ja, nej, men det här blir väl en ganska bra avslutning ska jag säga, och en väckarklocka till att vi alla måste ta det här på allvar.
Verkligen.
Och agera direkt. Tack ska du ha.
Tack snälla.
Nina.
Tack själv.